dagens evangelietext. Markus evangeliet. Det är Markus som skriver om Jesu frestelse i öknen, prövningens stund. Det är bara två verser, men vi gör så att vi står upp när jag läser de verserna. Det är på sidan 1497 som de finns. Anden drev Jesus ut i öknen, och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. Amen. Prövningens stund. Förut använde vi det ordet jag sa, frestelse. Och jag kan inte, ska jag erkänna, bakgrunden till varför vi fick ordet prövning istället för frestelse. Så är det ju i bönen vår fader också. Utsätt oss inte för prövningen, utan rädda oss från det onda. Och jag är ingen förespråkare att det ska vara det ena eller det andra ordet. Men jag tänker, om vi tänker utifrån dagens text, så prövning kan jag tänka är större och mer än vad frestelse är. För en prövning kan ju handla om allt det här vi möter i livet. Olyckor, sjukdom, människor går ifrån oss som vi älskar, katastrofer. Och det finns prövningar på det sättet. Men jag tänker att i dagens texter och prövningens stund så handlar det om den prövning, den frestelse som är att inte göra det goda. Att inte göra det som leder till liv. Och jag tänker, det är klart att det kan finnas kopplingar emellan det här på något sätt. I hur tar jag mig igenom det och hur går jag vidare? Men jag tänker att idag så stannar vi till vid det här att prövas. Att inte tänka kortsiktigt. Att inte se konsekvenserna av det vi gör på ett längre sätt. I ett större perspektiv. Och Gunnel, jag vet inte om det blir en förklaring. Om jag kan ge det när det gäller syndafallet. Det var helt rätt. Jag tycker också det här är en svår berättelse. Men jag tänker, som jag har fått höra, så finns det tre sätt och tänka omkring och tolka. Eller tre, det är klart det finns fler. Men Lars Kolmar, präst, har skrivit en berättelse om syndafallet. Och den, där handlar det om att ormen kommer till Eva. Och ormen låter inte s, utan ormen låter o, o. Och Eva säger, du låter fel. Det är inte meningen att du ska låta o. Du ska låta s. Gud har skapat dig så att du ska låta s. Men jag vill säga o, säger ormen. Jag kan säga o. Och så skapar ormen nya ord och lär Eva ord. Som ordet trogen sätter ormen ordet o framför. Och så blir det otrogen. Framför ordet rolig så sätter ormen ett o, orolig. Det här som människan inte kände till i paradiset. För ormen in där i, framför ordet mänsklig, så blir det omänsklig. För att sprida en spricka mellan människorna, och så för ormen in rädslan i paradiset. En annan tanke, det är ju den som kanske har varit allra vanligast, det är att Gud har satt upp regler för människorna. Och det här och det här får ni göra, men det här får ni inte göra. Ni får inte äta av trädet som ger kunskap. De bryter mot en regel. Och så straffas de när de bryter mot den regeln. Och tvingas att lämna paradiset. Och håller vi oss bara till reglerna så fungerar livet. Det är ju en enkel och praktisk lösning. Frågan är bara vem ska bestämma reglerna och hur ska det se ut. Sen finns det en tredje tolkning. Och ni som har lyssnat på mig, en del av er, känner igen det. För det är den som jag brukar lyfta fram då och då. Och det är att när ormen prövar, frästar människan, försöker lura människan, för det är det ormen gör, så säger ormen: om ni äter den här frukten så blir ni lika Gud. För visst var det så ormen sa? Ät det här så blir ni som Gud. Och ormen lurar dem att tro att de inte är något som de redan är. För de är ju Guds älskade. De är gudomliga skapelser. De är skapade till Guds avbild. De är redan lika Gud. Och så kommer ormen där och säger att nej, det är ni inte alls det. Eller planterar den tanken i huvudet på dem. Ni måste äta av den här frukten för att bli det. Och det som händer är att man då måste försöka göra sig till. Man måste kämpa för att bli, istället för att ta emot och leva i Guds kärlek som redan är gudagiven till oss. Och om vi inte gör det, tar emot det där, utan måste kämpa oss till det, så är det ju också oerhört lätt att tänka att ja, men nu måste jag bli det, och den är ju mer än jag, och då måste jag kämpa lite till. Och så börjar vi jämföra oss med de andra, med varandra. Och kanske tänker, hör det ihop med de här andra sätten att tolka den här berättelsen också, att nya ord skapas. Ord som konkurrens, framgångstänkande, tävling och fler regler som behöver brytas för att nå toppen, för att vara där högst upp. Fundera vidare, vi kan samtala vidare om det. Det är när Jesus har haft den allra första stora, som det berättas om i Bibeln, upplevelsen att vara bekräftad, som han förs av anden ut i öknen. Han har fått vara med om det där fantastiska i dopet. Ja, först på stranden när Johannes säger att ja, men det är du som ska döpa mig, här kommer han. Och han får bekräftelsen i himlen som öppnas för honom i rösten och duvan, tecknen. Det måste ju ha varit fantastiskt. Varför är det då han ska gå ut i öknen och prövas? Varför kör han inte bara? Han hade ju flyt då. Vad är det som gör att han måste gå ut i öknen? För det står att anden för honom ut i öknen. Det karga, det avskalade, det tysta. Jag tänker att det är för att han måste hitta förankringen i sig själv, i Gud, i verkligheten. Han behöver det för att hitta sin plats. I onsdags hade vi en samling på askonsdagen, där vi träffades några stycken inför fastan och samtalade. Vad vill vi göra av den här fastetiden? Fastan är 40 dagar. Eller egentligen så är den 46. Men söndagarna räknas inte, så då blir det 40. Och det är ju fram till påsk. Och det är de där 40 dagarna Jesus var i öknen. Och så finns kopplingen till Gamla testamentet, de där 40 åren som folket går i öknen för att komma fram till sitt land, hitta sin plats. Och den här fasteperioden kan också vara en period där vi kan få skala av saker, avstå för att hitta förankringen i oss själva, i Gud och den verklighet vi delar med varandra, vi människor. Stillheten, tystnaden, som gör det möjligt att höra Guds röst, att söka den, att våga den. Prövningens stund. När jag satt och skrev på predikan så kom jag plötsligt att tänka på Tjorven i Saltkråkan. Jag vet inte hur många som har sett den där och känner igen det här. När de har haft kalas och så är det en bit tårta kvar. Kommer ni ihåg någon? Tjorven står där och tittar på tårtan. Och så är det som hon pratar med sig själv. Och så till slut så knäpper hon händerna. Och jag tror hon tittar upp mot himlen och så säger hon så här: gode Gud, får jag ta en bit? Och är det någon som vet vad hon får för svar? Hon står där: gode Gud, får jag ta en bit?
Ja, det får du.
Och så tar hon den där tårtbiten. Så jag tror vi kan känna igen oss i den också på något sätt. Det där, ja, frestelsen. Vem är Gud? Vilken röst. Den är fin, den här sången. Vem visar väg? Det är inte lätt. Och när vi läser i tidningen så kan vi hitta artiklar. Om du älskar ditt barn slutar du och ge det socker. Och så motartikeln. Är jag en ond förälder som inte älskar mitt barn om jag ger det en bulle då och då? Och vi möts av reklamen, den här kören vi sjöng om smink där rösten säger till mig och alla kvinnor framförallt: because I'm worth it. För att jag är värd. Det är klart jag ska ha det här. Tänk på Anna Mannheimer som skriver och som är en person som journalist och radio, eller ja, både i radio och tv i programmen. Så skrev hon en krönika en gång om att varje morgon klä ut mig till kvinna. Egentligen är jag ju kvinna. Men så finns kraven på hur vi ska se ut och vad vi ska vara. Och är det inte lite det ormen luras med där? Ja, men du kan bli något mer. Du kan på ett sätt som inte... För vi kan alltid bli mer. Det är inte fel. Det vill Jesus utmana oss till också. Men på ett helt annat sätt. Inte i jämförelse med någon annan. Och det är förvirrande. Vem är ond och vem är god? Vilken åsikt ska jag ha? Vad är rätt? Vad är fel? Och visst, det där kan tyckas som banala saker. Och inte så stora saker. Och kanske glömmer vi ibland de här stora stråken när vi fastnar i det här att moralisera på olika sätt som det lätt blir. Det där större. Prövningens stund. Kanske var inte öknen den svåraste stunden när det gällde prövning för Jesus. Det var ett annat tillfälle som jag tänker på som kanske var ännu svårare. Och det var när Jesus var tvungen att säga till Petrus, som var en av hans allra närmaste. Ja, när Jesus har berättat att han måste gå till Jerusalem och dö. Ställas till rätta kommer han att göra. Därför att han vägrar att släppa taget om kärleken och det goda. När han är tvungen att säga till Petrus, när Petrus säger: nej, det där ska aldrig hända dig. När Petrus vill ta en annan väg. Få honom att välja en annan väg. Och Jesus säger till Petrus: gå bort från mig, Satan. Ont det måste ha gjort. Både Petrus och Jesus, tänker jag. Att gå kärlekens väg. Att stå ondskan emot. Och se att den är närvarande i världen. Och att vi måste våga avslöja den. Och säga nej. Vår tid företer många skrämmande likheter med 30-talet. Och vi står nu åter igen inför ett val. Att segla i medvind och hamna dit vinden för oss. Eller stå upp och segla i motvind för att vända utvecklingen. Ja, så skriver Emmerich Roth, överlevare från förintelsen. Och han fortsätter. Så länge ondskan klär sig i uniform och kängor och skriker ut sitt hat är ondskan inte så farlig. Det Det är när ondskan klär sig i kostym och lägger sig till med lånad vokabulär som den är riktigt farlig. Att bli insläppt och tagen i hand är ondskans högsta önskan. Ty väl inne och accepterad kan den sprida sig som en smittsam epidemi. Ondskan uppenbarar sig i olika skepnader, men oavsett vilka titlar den ger sig är det samma hat och samma mekanismer som driver dagens hatare som de jag upplevt tidigare. Emrich Roth. Och jag vill påstå att det är en Guds röst som talar in i vår tid. Att våga göra som Jesus. Säga ifrån när människor ställer sig i en tjänst som inte leder kärlekens väg. Tänk om Jesus hade lyssnat på Petrus. Kanske var det i de där dagarna i öknen som han hittade sin sanna mänsklighet, liksom sin sanna gudomlighet, och att det gav honom modet, styrkan att stå emot, att välja att gå en lättare väg. Det är inte lätt, men låt oss hjälpas åt. Den som hittar sin plats tar ingen annans. Det är en boktitel. Jag har inte läst boken. Jag ser fram emot att läsa den. Någon av er kanske har gjort det. Thomas Sjödin. Den som hittar sin plats tar ingen annans. Det handlar om att hitta sin plats. Skapa till Guds avbild. Så behöver vi inte ta någon annans plats. Det Jesus gör när han lämnar öknen och möter människor, det är att hjälpa dem att hitta sin plats. Maria som sätter sig vid hans fötter. Och så säger han, Maria har valt det goda. Låt ingen ta det ifrån henne. Hon har hittat sin plats, fast de andra runt omkring kanske tyckte att hon borde göra något annat. Ta din säng och gå hem, säger Jesus. Följ mig, säger han till någon annan. Och till de styrande är han oerhört tydlig. Sluta trampa på andra människor och ta ifrån dem deras plats. Och barnen som han tar i famnen. Den som hittar sin plats tar ingen annans. Min plats. Prövningens stund. Var finns min plats? Kan det kanske vara där under bröstbenet? Djupt där inom som jag får hitta min plats och bevara den så att den inte slits sönder av alla krav och allt som finns utifrån. Platsen där vi hör hemma i oss själva utan att behöva göra oss större eller mindre än vad vi är. Platsen där vi möter Gud i att vi är Guds älskade avbild. Utan att vi någonsin har behövt göra oss förtjänta av det. Platsen där vi möter Jesus. Ja, Gud som är sant mänsklig och som i allt är med oss i att vara sant mänskliga. Om vi är trygga i den platsen, då hittar vi också platsen i gemenskapen. Och behöver inte ta någon annans plats. Eller ställa någon annan utanför.